med idag.
Hej Ida Johansson.
Hej.
Jag tänkte jag skulle få ge dig den här kransen för att du är en av vårt sommarvärdar.
Ja.
Och det är vi så glada för.
Mm.
Vad fint. Du är den första sommarvärden som har Downs syndrom. Och du tillhör ju Glada Hudik-teatern.
Jajamän.
Och jag såg dig i en dokumentärfilm som hette Det kunde varit vi. Och där uttryckte du dig i dans.
Ja.
Varför vill du dansa och uttrycka dig?
Det får mig att slå mig fri. Det kan slå gnistror genom mig. Det strålar i mig liksom att det här är jag. Det är den jag verkligen är. Och ingen kan ta bort det från mig för jag lever min egen dröm.
Och den 30 juni, då sänds Idas program i P1. Programmet kommer också förstås finnas i vår app Sveriges Radio Play. Andra som också kommer sommarprata är till exempel Petra Mede, Linnea Wikblad, Eva Röse, Thomas Stenström och Peter Haber. Det var allt för kvällens klartext ikväll med Elias Andersson.
Här är Ekot. Polisen har avskaffat väskförbudet vid större evenemang efter att säkerhetspolisen Säpo sänkt terrorhotnivån i Sverige. Men det betyder inte att man kan ta med sig väskan till alla evenemang, det säger Johan Olsson som är chef för polisens nationella operativa avdelning, NOA.
För att även om man nu får ha väskor framöver så är det ju då så att väskorna i vissa sammanhang, vissa evenemang måste kontrolleras och det finns andra villkor och man måste ha en hantering av väskorna så som det alltid har varit.
Väskförbudet infördes november 2023 efter att Säpo höjt terrorhotnivån i Sverige till en 4 på en 5-gradig skala. Syftet med väskförbudet var att trygga ordningen och säkerheten för besökare vid större evenemang. Men nu har det så kallade generella väskförbudet avskaffats. Det betyder att varje arrangör som fått beslut om nej till väskor nu måste söka om tillstånd på nytt och få det prövat.
Kan man alltså få ett nej till att ha ett evenemang med väskor?
I teorin så kan ju polisen, man tittar på det enskilt, man kan neka tillstånd överhuvudtaget, man kan hitta på olika typer eller hitta på beslut olika. Så att det är väldigt svårt att säga att aldrig kan hända.
Som arrangör måste man alltså kunna visa att man kan ta hand om och kontrollera väskorna. Det är också arrangören som nu framöver kan välja att ha ett väskförbud.
Det är arrangören som är ansvarig för säkerheten. Så man kan inte på grund av det här dra slutsatsen att alla evenemang är det möjligt att ta med en väska.
Johan Olsson, NOA, reporter Helena Gailani. Den svenske IS-terroristen Osama Krayem använde sin rätt att vägra svara på frågor när han förhördes i Stockholms tingsrätt idag. Istället spelade åklagaren upp valda delar av tidigare bandade och filmade förhör. Brodern till den mördade jordanske piloten som rättegången gäller sa att familjen önskar att hans kvarlevor ska begravas på ett värdigt sätt. Den internationella antidopningsorganisationen WADA kräver nu att USA stoppar det planerade så kallade dopnings-OS som ska hållas i Las Vegas nästa år och där dopning är tillåten. Arrangörerna har utlovat stora prispenningar och en bonus på motsvarande omkring 9,5 miljoner kronor för världsrekord. Och deltagarna uppmanas att dopa sig under medicinskt överinseende. Donald Trump junior, alltså äldste sonen till USAs president, ingår i en av de affärsgrupper som ger finansiellt stöd till det här dopnings-OS. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om skyddsjakt på en varg i kommunerna Götene, Skövde och Skara. Nyligen dödades en kviga av varg i området och länsstyrelsen bedömer att risken är stor för fler angrepp. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Och en längre nyhetssändning från Ekot hör vi klockan 10. 12 minuter över 10 börjar sen kvällsupplagan av Studio 1. Nu är klockan 9:03, onsdag kväll. Och strax här i P1 ska vi än en gång sända förmiddag med Nicke Nordmark. En repris från 21 mars. Då var samtalsämnet, ska man och kan man göra slut med en kompis?
Hur ser ett kärnvapenparaply ut, Moa Kärnstrand?
Ja, är det ett amerikanskt så är det ju ett väldigt stort paraply. Men frågan är vad det har för kvalitet egentligen.
Peking rapporteras ju öka på sin kärnvapenarsenal, Hanna Sahlberg.
Ja, det är sån fart i vapensmedjorna i Kina nu att det oroar militärhögkvarteret Pentagon i USA.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Jag ska börja med att måla upp en scen i en film. Det handlar om den irländska filmen The Banshees of Inisherin. Och där vill plötsligt den medelålders musikern Colm inte längre vara vän med bonden Porrick. Och han säger det rakt ut och utan pardon till honom.
I just don't like you no more.
You do like me.
I don't.
You liked me yesterday.
Oh, did I, yeah.
Och genom den här filmen så försöker Porrick förstå varför hans vän inte vill vara med honom längre. Men det hela eskalerar till en tragisk konflikt istället. Så hur gör man slut med en vän på ett bra sätt? Och när är det läge att göra det egentligen? I dagens program gästas vi av psykologen Björn Hedensjö och journalisten Ida Söderberg. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark. Jag välkomnar Björn och Ida.
Tack.
Tack, tack.
Vad säger du Björn om Colms väldigt raka sätt att säga till sin vän att han inte gillar honom längre?
Lite blandad kompott. Det är bra att vara rak, tycker jag. Mm. Och det är också bra att så här, utgå från sin subjektiva upplevelse, alltså att han berättar det han känner så. Sen så kan man önska att han skulle ha varit lite mer specifik. Om man sitter där i mottagarändan så vill man kanske gärna höra vad exakt är det som gör att du inte tycker om mig längre, för då får man ju chansen att rätta till det kanske.
Mm. 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 Ja, vi ska gå in mer på det här med dig snart, men jag vill bara höra vad du tänker, Ida, det här raka sättet att bara säga det rakt ut sådär.
Nej, jag får lite panik. Jag tycker att det är fruktansvärt. Skulle vara hemskt att uppleva
jag tänker
det
faktiskt,
där i det verkliga livet.
Ja, men jag tänker lite lika som du. Jag vet inte hur man skulle ha reagerat. Men vad tror du? Hur hade du reagerat då? Liksom, vad hade du sagt om någon sa så där till dig?
Nej, jag hade väl börjat gråta. Men jag hade ju också gått till attack tillbaka. Jag hade nog inte kunnat ta det där.
Nej, nej. Björn, hur hade du reagerat tror du?
Jag hade nog blivit lite ledsen förstås, men jag tror att jag hade frågat. Jag hade nog bett, så här, kan du specificera?
Hade du kunnat gå in i det psykologmodet där?
Vad är det som inte funkar?
Mm. Ja, hade du klarat av att gå in i det liksom professionella modet i det läget?
Ja, jag tror att jag hade liksom haft frågor, absolut, det hade jag haft.
Mm, okej. Okay. Mm. Ja, men Björn, du är ju psykolog och du har bland annat skrivit boken Omtyckta människor och du har den här podden Dumma människor. Mm. Om jag bara får börja med att fråga dig, alltså, vad betyder just vänskapsrelationer för oss människor?
Det betyder extremt mycket. Om man tittar på såna här studier över vad som ger folk mening i livet, så brukar det vara en av de saker som kommer allra högst, det här med vänskap. Så att för de allra flesta så är det något väldigt viktigt. Det är ju ofta ganska, idag ska vi prata om när det tar slut, men det är ofta ganska stabila relationer som man kan ha, liksom, romantiska partners kan komma och gå och sådär, men att man ofta har, vänskaper är ofta lite mer stabila och så.
Mm, mm. Och vad fyller det för liksom funktion i livet då, vänskap?
Allt möjligt. Det kan vara allt från socialt skyddsnät, någon slags liksom försäkringskassan eller på att säga, till någon man bara har väldigt kul med. Det kan vara någon som man tycker om att göra liksom specifika aktiviteter med och sådär. Att man har någon att vända sig till i liksom tider av kris och sådär. Tröst. Verkligen allt möjligt. Vänskaper kan ju se ganska olika ut.
Absolut. Mm. Jag tänker också det här att ha roligt med måste ju vara en viktig grej.
Ja, verkligen, verkligen. Ja.
Och om vi går in på det här med att liksom göra slut med en kompis. Upplever du att det är något som många funderar över?
Ja, det är någonting man stöter på då och då. Alltså det är väl ganska ofta som jag i terapirummet får prata med klienten om vänskapsrelationer som är skaviga. Och sen så någon gång då och då så kan det ju vara någon som har blivit dumpad av en vän eller som funderar på att göra det själv. Men även i mitt privata liv så händer det att jag stöter på den typen av frågeställningar.
Men om jag bara så här rakt på sak frågar, är det ens rimligt att göra slut med en kompis?
Ja, det tycker jag att det kan vara.
Okay.
Alltså, ibland tänker jag att vi skulle vara allihopa vara lite hjälpta av att tänka på vänskapsrelationer som precis som man kan ha romantiska relationer liksom, bara en del av livet och sen så liksom, utvecklas man som person eller man kanske går lite olika håll och så träffar man någon annan och sådär. Och det kan vara helt okej. Okay. Alltså, det behöver inte göra att den här tiden som man har haft tillsammans med den andra är bortkastad, utan man kanske kan vara tacksam för det ändå. Alltså jag tänker, om man ser tillbaka på sitt liv så har man ju haft, alltså man gick i låg- och mellanstadiet, så högstadiet, gymnasiet, man kanske hade lite olika gäng då och det är helt i sin ordning, och sen så fick man universitetskompisar och jobbarkompisar och alltså att man utvecklas som person och olika perioder i livet så har man lite olika behov. Alltså jag tror att man behöver inte tänka på en vänskapsrelation som någonting som nödvändigtvis måste vara för evigt.
Nej.
Utan att man kan ha, det är något helt naturligt att man går, att de här stigarna går i lite olika riktningar ibland, och sen så kanske man hittar tillbaka till ibland och ibland inte, men då tänker jag att det kan vara fint att vara tacksam över den tid man fick ihop, och man behöver inte tänka på det som ett misslyckande nödvändigtvis.
Nej, men om vi nu liksom säger, ja, men om jag frågar så här, hur ska jag göra för att ta reda på om det här är en vänskap som jag kanske borde avsluta på något sätt? Hur gör jag?
Ja, den är svår. Ibland får jag den här frågan i terapirummet också, i vanliga eller i romantiska relationer. Hur vet man när det är dags att göra slut? Den bästa lilla övning man kan göra där tycker jag är att fundera på hur det har sett ut över tid. Också, det här gäller också i vänskapsrelationer, så att man inte fattar något impulsivt beslut. Alltså att just idag tisdag känner jag att jag aldrig mer vill träffa Kalle. Att man inte låter känslan just där och då vara det som avgör, utan att man tittar tillbaka på relationen. Man försöker zooma ut lite och få en lite historisk blick. Har jag känt så här varje dag i ett halvår? Ja, men då kanske det är en känsla som man ska ta lite mer på allvar. Men sen så finns det ju också en del såna här varningstecken som man brukar prata om ibland. Att till exempel det är så här toxisk vänskap. Alltså, är det så att min kompis pratar väldigt mycket skit om andra tillsammans med mig, ja, då kanske det är så att den gör det med mig också. Eller om mig också, med andra. Är det så att jag känner att det är väldigt svårt att vara öppen och sårbar och våga visa mig svag tillsammans med den här vännen, ja, då kanske det är så att det inte är liksom en perfekt vänskap. Är det så att den här personen röjer andras förtroenden i mitt sällskap, då kanske det också kan vara ett varningstecken på att den gör samma sak med mina hemligheter.
Jag tänker, om man på något sätt känner sig lite utnyttjad, kan inte det vara en sån där liten...
Jajamensan, absolut.
Ja.
Om det känns som en ensidig vänskap.
Ja.
Alltså att så här, för det finns sådana studier på vad folk tycker är viktigt i en vänskap, och då är det ju det här att man känner att båda bidrar. Och det behöver inte vara på samma sätt, men att det är någon typ av liksom jämlikhet i vänskapen, att man båda bidrar med någonting till buffén, och sen så kanske en tar med sig liksom köttbullar och den andra potatis, men att båda ger någonting i relationen. En ganska vanlig upplevelse kan ju vara så här att det är alltid jag som tar initiativ eller så.
Ja. Det tror jag många kan känna igen sig i.
Ja, exakt. Och så kan det väl få vara, under förutsättning att man känner att den här andra personen då ger något annat kanske. Så är det alltid jag som tar initiativ, men den här personen får mig alltid att skratta. Då kan det vara värt att hålla i det ändå, så att säga.
Men går det här att systematisera på något sätt? Om man så att säga är osäker på, är det här en bra vänskap till mig? Förutom det här att tänka på det över tid. Hur var det liksom förra veckan eller förra året? Finns det något annat sätt att liksom... För jag kan tänka att många blir liksom osäkra på hur ska jag kunna reda ut om det här är någon jag borde sluta vara med eller inte. Finns det något system på något vis?
Ja. Ja, det finns ju alltså ett sånt här varningstecken då. Det kan ju vara om man alltid känner sig dränerad efter att ha umgåtts med en viss person. Mm. Alltså så här, jag mår alltid lite sämre när jag har varit med Kalle än vad jag gjorde innan. Och ett sätt att få syn på det där, det är en sån grej som man jobbar med i kliniken ibland, är att man tar någon typ av, alltså man har ett schema. Där man får, man kan ha ett sånt här trafikljussystem, man kan sätta med färgpennor, rött, grönt och gult. Och så här, grönt är, jag får energi, eller jag känner mig liksom upppiggad, gladare. Gult är att jag känner mig neutral, och rött är att jag känner mig dränerad, trött, nedstämd, sådana saker. Och sen så får man sitta, kör det där ett par veckor, att man har då ett schema med dagens timmar så att säga, och sen ska man se om man umgås med den personen, efter det känner jag mig röd eller grön eller gul och sådär. Och det är faktiskt, det låter som en ganska banal övning, men den brukar verkligen kunna hjälpa folk att få insikter som de inte hade tidigare. Sådär att, oj, titta, torsdag förmiddag, då är jag alltid röd. Vad händer? Vad är det som har hänt då? Jo, just det, på onsdag kväll så är det ju bokcirkel med liksom Kajsa.
Ja.
Så att man kan få lite sådana aha-upplevelser.
Ja, men jag tror det kan vara bra att ha någonting sådär konkret och tydligt som man kan ta hjälp av för att analysera läget. Men om jag vänder lite på det då så här. Kan inte vänskap ibland få skava lite ändå?
Verkligen. Ibland är ju den bästa vännen en som utmanar en.
Ja.
Om man har hamnat snett eller håller på med något som inte är bra för en eller så. Då kan ju den bästa vännen vara det som gör det obekvämt för en. Och ifrågasätter och sådär. Så det är också en viktig uppgift kan jag tycka att man har som vän, nära vän.
Jag tänker där, alltså det kan ju vara att ibland kan det vara svårt att ta, att jag blir liksom irriterad på en kompis som kanske utmanar mig eller ifrågasätter mig lite grann. Alltså, finns det något sätt som jag kan komma förbi den där irritationen och se att det kanske finns något värdefullt som jag kan ta till mig?
Ja, exakt. Ibland man får det här, när vi får det här påslaget och blir lite arga, så när vi blir attackerade så blir vi lite sämre på att tänka, alltså rent sådär biokemiskt, prefrontalkortex kopplar ner och sådana där grejer. Så att, ibland är vi dåliga på att lyssna när vi är lite upprörda.
Exakt.
Så att då kan det vara, man kan väl vara hjälpt att försöka liksom lugna ner sig själv och liksom fundera lite efteråt. Så när man är lite lugnare kan man fundera på det den här kompisen sa och liksom försöka utvärdera om det kanske kom från omtanke eller så. Att, ja, det är väl en variant.
Ja, men det låter klokt. Det här är förmiddag med mig, Nicke Nordmark, tillsammans med psykologen Björn Hedensjö och krönikören Ida Söderberg, och vi pratar om att göra slut med en vän. Ja, Ida Söderberg, du är journalist på Aftonbladet och du skrev en krönika om vänskap, och jag tänkte jag ska läsa inledningen på den. Jag blev ghostad av en kompis. Det lämnade mig i skam och förtvivlan, precis som när en romans inte längre vill. Ida, kan du berätta vad det var som hände?
Med den här vännen, tänker du?
Ja, men precis.
Ja, vad hände? Vi hade ju varit vänner då ganska länge, ändå flera år. Och var ju nära, delade det mesta, tyckte ju jag i alla fall. Och jag tyckte otroligt mycket om henne. Ja. Verkligen. En underbar människa. Och sen så kanske eventuellt att vi ändå hade börjat lite glida isär. Alltså det är väl det att man får olika familjeliv, man gör...
Mm.
Ja, livet händer bara.
Ja, men precis.
Men jag tänkte ju väldigt mycket på henne och började liksom kontakta henne då och ville träffa henne. Och det här utvecklades ju till en lång sms-monolog från min sida som lämnades obesvarad. Okay. Ja, och så till slut. Ja, hon svarade liksom aldrig.
Bara. Nej, nej. Hon ghostade dig som man säger.
Mm.
Ja. Hur var det?
Hemskt. Skamfyllt. Och skuldfyllt också då. Både och. Båda de känslorna var väldigt tydliga.
Och vad händer med dig då när du känner så?
Skam är ju väldigt... man skäms ju väldigt mycket för sig själv och ifrågasätter på något sätt allt man är och hur man har varit som vän. Jag har ju för sig nära till de här känslorna, båda två. Men det var... Det är ju fruktansvärt. Det är bedrövliga känslor att bära på.
Mm. Ja, du skriver att det är mer skamfyllt att bli dumpad av en kompis än en kille. Kan du berätta hur du menar?
Det är ju pinsammare på något sätt. Det bekräftar, eller ja, det är inte alls vad det gör. Men det blir mer som att man är en dålig vän när du blir dumpad av en vän. Blir du dumpad av en partner, det är ju någonting alla blir någon gång. Det händer hela tiden. Det ingår i liksom livskontraktet att vara människa. Men vänskaper, de pågår ju oftast bara, eller puttrar på. Om den här vännen då inte vill ha dig plötsligt, då är det ju på något sätt du, den som har blivit dumpad, som har gjort någonting.
Mm. Tänker du att det säger någonting om dig som person?
Ja,
eller?
Verkligen. Ja. Jag måste ju ha varit en väldigt dålig kompis på något sätt. Men blir jag dumpad av en kille, då är det aldrig mitt fel.
Nej, självklart inte.
Ja, inte på samma sätt åtminstone. Och åtminstone det är inte så man pratar om. När man pratar om med sina vänner, när en kärleksrelation tar slut, då vet man ju att man har hela sin krets på sin sida. Det ingår ju. Det är så vi umgås på något sätt.
Ja, ja. Och de är inte det på samma sätt om det är en vän då som har ghostat?
Men det händer ju så sällan. Man pratar ju kanske inte heller om det på samma sätt. Jag pratade inte om det här särskilt mycket med mina kompisar när det hände. Utan jag bar på det ensam. För att det var pinsamt och för att jag kände väldigt mycket skam inför situationen.
Mm. Men du satte dig ner och skrev krönikan då. Vad fick du att göra det?
Det var ju långt efter. Ja. Men jag tänker väldigt mycket på vänskap överlag. Och när jag skrev den där krönikan så egentligen så började det med att jag började tänka på att hur viktiga mina vänner är för mig. Om jag inte hade den kretsen av vänner som jag har idag, då skulle jag inte kunna vara gift med min man. För att man får ju olika saker och att de är så otroligt viktiga för mig i mitt liv och i att jag överhuvudtaget liksom, ja, bara ska pågå som jag gör. De är grundläggande för mig.
Mm. När du hade skrivit den då, fick du någon respons från dina vänner om det här?
Ja, jag fick en tydligt är att det här ämnet väcker mycket känslor och engagemang och att det är tydligt att man tycker väldigt olika, till exempel hur man ska, om man ska göra slut med en kompis eller om man ens ska överhuvudtaget ta upp problem som man kan upplevas ha med sin vän. Jag tycker till exempel att man ska vara försiktig med att ska man säga då, gå till attack är helt fel ord, men att
man inte behöver påpeka för sina vänner.
Ja,
liksom.
Exakt. Jag tycker att man ska vara lite försiktig med att uppfostra sina vänner. Mm. Verkligen. För man kan vara... Då måste man verkligen vara beredd på tillbaka kakor. För även om jag stör mig på mina kompisar så kan jag räkna med att de också stör sig ibland. Man kanske måste bara acceptera att vi är olika och att man förlåter varandra lite mer än vad man kanske gör i en kärleksrelation.
Mm. Ja, men vi ska gå in på det lite mer alldeles strax. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark, med journalisten Ida Söderberg och psykologen Björn Hedensjö. Och idag handlar programmet om att göra slut med en vän. Och vi har ju hört din berättelse, Ida, om att bli ghostad av en kompis. Vad säger du då, Björn? Är ghostande ett okej sätt att avsluta en vänskap?
Nej, jag tycker ghostande är aldrig okej, mer eller mindre, faktiskt.
Varför det?
Om det inte är så att, om det inte är så att liksom, den ena parten har varit otroligt liksom, aggressiv och ohyfsad själv, då kan det vara lämpligt att bara blocka, så att säga. Men annars så, om man ska avsluta en vänskap, då tycker jag att man är skyldig en förklaring. Och kanske allra helst att ge den andra en chans att rätta till det som är fel, så att säga. För att det man händer när man ghostar, alltså, då hamnar man ju väldigt lätt i de där funderingarna som Ida beskrev. Just eftersom man inte har något svar så kommer man att liksom söka det i sitt huvud. Och då har vi den här allmänmänskliga tendensen att väldigt lätt hamna i självkritik eller i sådana förklaringar, att det måste vara något fel på mig och sådär. Alltså ibland brukar jag tänka, alltså en sån tanke man kan få i vänskaper som kanske är lite på glid, är så här: gud, jag vet inte om lyssnarna känner igen sig det här, men jag kan hamna i att, oj, jag har varit för dålig på att höra av mig. Det är min liksom automatiska tanke så där. Men om man tänker efter så den andra har ju inte heller hört av sig, så att säga. Så att det är så lätt att vi hamnar i självkritiska förklaringar. Och med så ghosting, då är fältet fritt, så att säga. Då kan man har inte fått någon förklaring och så. Så att jag tycker att det är schysst att vara lite specifik, ge den här kompisen en chans att liksom rätta till det man inte är nöjd med eller vad det kan vara.
Mm. Ja. Men Ida, vad tänker du om det Björn säger? Att har du fått någon specifik förklaring? Hur hade det varit?
Ja, jag hade kanske inte funderat lika mycket. Jag hade ju absolut inte fortsatt med mina kontaktförsök som jag ju höll på med där ett tag. Men jag tycker också, jag vet inte, det är svårt, för att få en förklaring, då det krävs ju också av mig då att jag ska klara av att ta den istället för att börja argumentera emot. Åtminstone hur jag är lagd, så skulle jag nog börja argumentera emot, men du då? Du gör så här, du är så här, kanske har svårt att acceptera. Så jag kan förstå att jag tycker att ghosting är fruktansvärt, man ska inte hålla på, jag håller med Björn. Men jag kan också förstå att man gör det, för att det är nog väldigt svårt och särskilt svårt att säga det till en vän att jag inte är särskilt intresserad av dig längre.
Nej.
Det är ju svårt att säga till en partner också.
Absolut. Men om jag frågar dig, Ida, hur hade du gjort själv då om du hade velat avsluta en vänskapsrelation?
Jag hade nog inte gjort det aktivt. Förstås om det inte var så som Björn tog upp där, att det finns om det är ett exceptionellt problem i den här relationen. Men är det bara någon som jag kanske inte har lika roligt med eller känner mig dränerad av, så skulle jag nog bara försöka fasa ut den på ett annat sätt.
På någon slags subtilt vis.
Om jag får göra ett litet instick bara, det kan ju bero också på, så att säga, i vilken vänskapskrets. Om man tänker sig att man har krets 1 som är liksom de närmsta vännerna, krets 2 som är lite mer ytliga och krets 3 som är, så att säga, bekantskaper mer. Det finns ju lite olika regler där, vad man ska kalla det, kan jag tycka. Att de här som är allra närmast är väl kanske där då som man är skyldig någon förklaring och så. Och de som är lite mer vaga bekantskaper, där kan man ju nästan bara låta det rinna ut i sanden. Det finns ju någon sån social överenskommelse om att det är mer okej att göra så om man inte är så nära. Men om man har varit väldigt nära vänner och så en dag så är man plötsligt inte det. Då kan jag tycka att det är schysst att förklara varför.
Mm. Men den här skammen som kan komma av då att man, att en vän avslutar vänskapsrelationen, Björn, alltså vad kan man göra åt den då?
Skam. Det bästa motmedlet brukar ofta vara att liksom ta upp det på bordet på något sätt och liksom så här. Det är helt naturligt mänskligt. Det kan vara lite hjälpsamt att tänka på det. Mm. Men sen så skam brukar ofta må väldigt dåligt av att komma ut i ljuset så där, och den frodas när vi stoppar ner det, liksom gömmer undan den och går och grubblar för oss själva så där. Så att på något sätt bara liksom adressera det, att liksom upp på bordet, kanske prata med någon om det, kanske till och med den här vännen då, idealiskt, det är väl bra om man kan liksom kommunicera, men om man inte gör det så, ja, det är lite knepigt.
Ja, men där, jag kan ibland tänka att man kan försöka flytta det till att i någon mån istället känna skuld eller ansvar, för då blir det liksom mer hanterbart på något sätt. Men det är ju mer ett mindtrick på något vis.
Visst.
Men om jag frågar er så här då, båda två, alltså, problem i vänskapsrelationer kan ju också bara handla om att man är väldigt olika, alltså som jag var inne på, man kan ju ha börjat som barndomsvänner och sen börjar man leva lite olika liv, men hur olika kan man vara i en vänskapsrelation, tänker ni?
Ja, jag tänker att man kan vara väldigt olika, och sen så kanske man, det kan vara att man har någon liten tårtbit av livet gemensamt, alltså att man tycker har ett gemensamt intresse eller så där, som man samlas kring, så att det finns ganska stort utrymme att vara olika. Sen så vet man från forskning att vi dras ju till folk som är lika generellt sett.
Ja.
Det här gamla uttrycket opposites attract, det är inte riktigt sant, utan det är snarare tvärtom, att vi dras till folk som påminner om oss själva på olika sätt. Men med det sagt så alltså, jag kan vara sådär att jag faktiskt söker mig lite grann till folk som är annorlunda än mig själv, för att jag tycker att det berikar livet. Ja. Så hittar man någonting som man har gemensamt så kan den vänskapen funka bra som helst.
Men jag tänker att det där tycker jag handlar lite om det du sa tidigare, Björn. Är det liksom den närmsta kretsen, då tycker jag nästan att det krävs lite samma referensram för att man ska kunna komma så nära som man faktiskt kan komma sina vänner. Men sen de här bekanta, då kan man ha ett. Ett intresse som man gör och man har jätteroligt. Men det blir inte mer än så.
Visst.
Men det kan ju ge någonting. Det kan vara ju jätteviktigt i livet. Den typen av relationer också.
Mm. Ida, i din krönika så skriver du så här att när jag stör mig på en vän begraver jag det djupt inom mig. Jag tycker det är rimligt. Allt ska inte ältas, luftas och dryftas, och dessutom ska inte mina vänner behöva ta ansvar för mina reaktioner. Kan du berätta lite mer om hur du tänker där?
Men jag tycker nog fortfarande så som jag skrev. Den här tiden vi lever i är ju väldigt jag-fixerad, och man ska titta inåt väldigt mycket, hur man själv känner och tänker och hur man upplever allting. Och jag tror inte alltid att det är särskilt nyttigt, och man i det så glömmer man bort den här andra personen som också har massa känslor och tankar och den irritation som jag säkerligen väcker också. Och jag tycker lite ofta, åtminstone i vänskapskontraktet, att man kan försöka hålla liksom den typen av tjafs utanför, om det går. För att vårda relationen. Jag vet inte, det handlar ju också lite om respekt mot varandra.
Ja, man behöver inte liksom grotta och liksom pladdra och gå igenom allting jämt och ständigt.
Allt behöver inte ältas.
Nej.
Utan man kanske kan ta några veckor ifrån varandra. Alltså det går ju oftast över.
Precis. I den här filmen Banshees of Inisherin som vi då inledde med så går det ju fullkomligt åt pipan med den vänskapen. Det är hus som bränns ner och husdjur dör och fingrar klipps av. Men ändå slutar filmen liksom i något slags hopp. De här två männen står på en strand och blickar ut över havet och Columns hund springer runt medan Porrick då försöker vara lite så där hård och stolt.
Some things there's no moving on from. And I think that's a good thing.
Porrick. Thanks for looking after me dog for me anyways.
Anytime.
Ja, vissa saker är svåra att släppa och det är bra, säger Porrick. Och sen säger ändå Colm, tack för att du har tagit hand om min hund. Och man liksom riktigt ser hur rörd Porrick blir och det tänds en gnutta hopp där. Alltså vad tänker ni? Om man har gjort slut med en vän, kan den där vänskapen återupptas på något sätt?
Jag tror det.
Och vad behövs då för att man ska liksom kunna göra det?
Ibland är det kanske bara tid som behövs. För att säga att man har haft någon stor konflikt eller sådär. Med tiden brukar ju sånt, om man tittar tillbaka på någon sån här konflikt man hade för 5 år sedan ibland, så kan ju den kännas ganska futtig. Och då kanske man kan liksom garva åt det ihop och lappa ihop. En viktig sak som behövs är väl alltså någon typ av tillit. Om man känner sig sviken till exempel av den andra personen, då kan man få en sån här tillitsskada i relationen som måste repareras så att man känner att man kan lita på den här personen igen. Mm. Och då kanske man behöver älta det här gamla lite grann innan man kan få tillbaka den tilliten.
Ja, men vad säger du, Ida? Alltså, behöver man i så fall rensa luften på något vis?
Jag rensar tydligen helst inte luften. Men så, det beror väl på hur den här vänskapen har tagit slut, om det behövs. Jag insåg att jag har nog bråkat med en kompis. Mm. En kompis jag bråkar ganska mycket med, börjar jag tänka på nu. Men vi liksom lyckades reparera det där utan att prata om det särskilt mycket. Utan vi accepterade väl att då händer det här. Men det är ju jättestor skillnad om det är en tillitsfråga. Alltså om man har känt sig sviken, om man har brutit ett förtroende. Mm. Det är någonting annat.
Mm. Jag tyckte det var jätteklokt det där du sa faktiskt om att inte liksom älta allt. Mm. Det är en sån framgångsfaktor i alla relationer, i det här med acceptans för olikhet. Att man inte tänker att man behöver göra om andra till sin egen avbild. Mm. Och då får man, då ingår det liksom att folk kommer att göra saker man inte alltid gillar och sådär. Så att,
Men om man nu ska reparera en skada, Björn, alltså, hur gör man det?
Då kan det behövas en ursäkt, den här liksom superkraften att kunna säga förlåt om man är den som känner att man har gjort fel, då att man kan medge det och sen också på något vis försäkra att man inte, att man har lärt sig något av det och inte kommer göra samma sak igen och så. Det är väl vägen framåt där, tänker jag.
Vad tänker du, Ida?
Nej, men ja, absolut. En ursäkt låter väl bra. Ja. Jag vet faktiskt inte, men ja, det är väl där man måste börja. Alltid.
Men om vi vänder på det då, om man nu inte vill bli dumpad av en vän, alltså vad är det viktigaste man ska se till att göra då? Alltså finns det några liksom gyllene regler att hålla sig till för att vara en bra vän då? Så man inte hamnar i det där läget att man blir dumpad?
Jag tänker att liksom en sån här gyllene regel i alla relationstyper är egentligen att man också sån liksom romantisk kärlek och så, att man tänker att det är inte något som bara finns utan att det är något som man liksom gör eller skapar. Mm. Att liksom kärlek är en aktiv handling på något vis, vänskap är en aktiv handling, att den behöver underhållas på olika sätt, att man hör av sig eller att man liksom bidrar på något sätt.
Ja, men jag förstår.
Fundera på den andres behov. Ja. Liksom ta sig ur sitt eget huvud, fundera på vad kan den här personen behöva av mig och sådär.
Ja. Ida, jag måste bara snabbt få fråga dig. Alltså, hur gick det med den där vännen? Har ni någon kontakt idag?
Nej, det har vi inte.
Nej. Och tror att ni kommer att få det? Och hur skulle det gå till i så fall?
Nej, det tror jag inte.
Nej, okej. Okay.
Men skulle det bli så att vi stöter på varandra, då hoppas jag ju att vi kan... Jag tänker jättemycket på det där, fantiserar jättemycket på hur det skulle gå till och vad vi skulle säga till varandra vid ett sånt tillfälle.
Saknar du henne?
Ja, alltså jag tyckte hon var oemotståndlig. Så, men jag, vi får se.
Det var ett fint avslut. Tack så mycket Ida Söderberg, journalist på Aftonbladet, och Björn Hedensjö, psykolog. Det här var Förmiddag med mig, Nicke Nordmark, och producent för dagens program var Pernilla Kommes. Tekniker var Mats Jonsson. Vill du komma i kontakt med redaktionen på Förmiddag med, så kan du skriva till förmiddagmed@sverigesradio.se.
Hej och välkommen till denna kortade version av Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Onsdag morgon var det partiledardebatt istället för Ring P1, så samtalen här är hämtade från tisdagens direktsända Ring P1. Första samtalet här kommer från Inger Blennov i Lund.
Jo, jag hörde i P1 morgon att man pratade om långtidsarbetslöshet och det stora problemet som det är för väldigt många människor. Och tänkte att jag vill ändå berätta att det finns faktiskt bra modeller för att ta hand om det. Det är väldigt svårt, men väldigt många människor som är långtidsarbetslösa har någon form av psykisk ohälsa i bakgrunden. Och sedan 40-talet faktiskt så utarbetades en modell i USA med början i New York som kallas Fountain House-modellen eller fontänhusmodellen. Låter ju rätt dumt. Mm. Men det är en psykosocial arbetsrehabilitering där handledare och personer som är medlemmar där arbetar sida vid sida med rent praktiskt arbete. Mm. Ett fontänhus är ett hus. Eller i varje fall en lokal.
En plats, precis. Ja.
En plats, absolut. Dit man kommer. Och man bestämmer själv hur mycket man vill vara där. De allra flesta som kommer har varit arbetslösa länge. Kan ha varit sjukskrivna eller man kan ha varit arbetslös. Eller växlat. Men när man kommer så börjar man hjälpa till. Ofta i väldigt liten skala. De flesta säger att jag kan inte göra någonting. Och så säger handledaren, men vet du vad, idag till lunch så ska vi behöva skala lite lök. Vi gör det tillsammans. Du tar en lök så tar jag en. Mm. Och så börjar man lite smått. Och väldigt ofta så är man efter kanske någon månad eller så i fullt arbete ett par timmar om dagen. Eller ett par timmar i veckan i köket. Det finns alltid ett kök, man serverar alltid lunch. Man kanske gör matlådor som man kan ta med sig hem. Mm. För människor som är långtidsarbetslösa och inte minst om man har psykisk ohälsa har ju ofta en väldigt dålig ekonomi. Det är de som har absolut sämst ekonomi i hela Sverige faktiskt.
Men det låter som att det är väldigt konkret väldigt praktiskt liksom.
Ja, det är det. Har man en lokal så måste man ju städa den till exempel. Mm. Gör sig ju inte själv. Ofta så gör man kanske en tidning. Man har kontakt med andra fontäners. Finns alltså omkring 350 sådana hus i världen. Och i Sverige så har vi, förra året var det 14, men det kommer att starta flera stycken i år faktiskt. Men... det är väldigt roligt, men det som är ändå är kanske allra bäst är att vi gjorde en oberoende ekonomisk utvärdering för ett par år sedan. Och det var alltså såväl stat som kommun och regioner går med vinst efter 6 månader ungefär.
Ja, du säger vi. Betyder det att du är aktiv i det här?
Inte längre. Vi har varit i 40 år faktiskt. Ja. Jag var under ganska många år ordförande i Sveriges Fontänhus Riksförbund. Ja. Och då får man alltså pengar både i form från Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten. Men kommunerna måste satsa och säger att det är för dyrt. Ja. Och då är det bra att se att man faktiskt får pengarna tillbaka. Och väldigt många av de här personerna som kommer till fontänhuset går vidare ut i arbete och studier.
Det är ju jätteintressant, och jag tänker så här, skulle du vilja se att det här skalas upp, eller skulle du vilja se att man lärde sig av det här och på något sätt fick in det i övrig verksamhet som finns idag?
Alltså både och egentligen. Ja. Därför att det är självklart att detta inte är någonting som passar precis alla. Man behöver ju ha olika möjligheter. Men att det skulle behöva skalas upp, absolut. Vi har gjort rätt många, vi har tittat på rätt många kommuner över behovet. Och så gott som varenda gång så sägs det att behovet finns för långtidsarbetslösa att komma igång med någonting. Men de har fallit mellan stolarna i kommunen i flera år, kanske redan. Men så säger kommunen att det är väldigt dyrt. Och så ser man liksom här och nu, ja visst, det kostar ju någonting att komma igång. Men på sikt så vinner det ger, både myndigheter, ja, men framför allt individerna ju såklart.
Det ger resultat. Ja, detta absolut, alltså om fontänhus som finns runt om, ja, i landet. Tack så mycket Inger för att du ville berätta det här.
Tack ska du ha.
Hej. Hej. Bo Magnusson i Höganäs, välkommen till dagens Ring P1.
Ja, tack Thomas.
Ja, vad ska du prata om?
Jag ville påtala det här med att vi ska hyra fängelseplatser i Estland.
Ja, vi ska hyra fängelseplatser i Estland för Sverige. Ja,
ja. Och som en nödlösning tycker jag faktiskt det är bra, för vi måste ju ta hänsyn till den personal som idag jobbar under ett väldigt högt tryck. Mm-hmm. Och företrädesvis så kan man ju skicka dit de som är dömda till att utvisas från Sverige. De som inte vill delta i rehabilitering och de som vägrar utföra de arbeten som förekommer på våra fängelser. Personalen har ju, jag skulle kunna tro att de har det otroligt jobbigt med all överbeläggning. Mm.
Sen är det, det är ju också en överbeläggning för de som intagna. Det är skillnad på att bo ensam eller bo ihop med någon.
Absolut, och det kan ju bli en förbättring för dem. Kanske det blir en bättre stämning på fängelserna.
Du, i förlängningen då, ska vi fortsätta så här eller ska vi bygga fler fängelser, eller är det en kombination du tänker dig i framtiden?
Jag tycker den här regeringen, om man nu får ta dem i ett, de har fastnat i ett spår som tror att de kan bli som i Amerika. Bara gangsterna sitter i fängelse så får vi ett bättre samhälle. Det har ju visat sig att långa fängelsestraff och så, det funkar inte. Man måste ju ha någon form av förtänk.
Okej, okay, just det.
Att,
ja,
att ta hand om ungarna. Se till att det inte stänga kulturverksamheten. Ja. Helt vansinnigt.
Bo, stanna kvar där Bo, för jag ser att Lars-Arne Palmgren i Luleå vill också prata i den här frågan. Hej Lars-Arne.
Hejsan.
Vad säger du?
Ja, alltså jag har ju suttit i fängelse några gånger. Visserligen på ett par öppna anstalter, men också på Vita Duvan här i Luleå, och det är ju som en fast. Det har alla i Sundsvall, har det också på Bergsåker, det är ju öppen anstalt, var ju då i alla fall, det var på 70-talet. Ja. Men det är på alla, jag har varit 5 gånger. Ja. Och det har det varit arbete, alltså man har varit tvungen att arbeta, och man inte har gjort det, sitter man inlåst i sin cell hela tiden. Ja.
Du tänker på det här samtalet med Berhus tidigare. Han sa att man skulle vara ute med fotboja och jobba. Liksom.
Ja, jo, men så, då var det inga fotbojor, utan det var skogsarbete här var i. Och så jag monterade ihop några möbler. Ja. Det var, man var tvungen att arbeta. Ja. Och dessutom när man sitter i fängelse så har man ju inga inkomster. Att betala någon hyra eller mat eller vad fan är det frågan om. Ja. Så att, det är bara svammel det där. Jag vet inte hur det är nu på de här riktigt stora fängelserna. Men
tyckte du att det var bra att du fick jobba då?
Ja, det är klart. Att ha någonting att göra är ju jävligt viktigt. Ja. Och jag tänker, om det nu är så att det finns sådana anstalter där man bara packar ihop folk. Om det nu är så, Det är ju helt vansinnigt, för att inaktiviteten där måste vara förödande.
Ja. Alltså när du har suttit inne då, när du hade suttit av ditt straff och kom ut igen, kände du att du nu har jag fått hjälp, nu ska det bli ett helt annat liv? Var du väl förberedd?
Nej, jag tyckte jag hade ett ganska bra liv. Jag kom i slagsmål då och då.
Okej, ja.
Och sådär. Och ja. Så...
Men det heter ju kriminalvård. Kände du att du fick vård?
Alltså, nej, det tyckte jag nog inte att det var någon vård. Det var frågan, utan det var en förvaring med förhoppning om att man skulle...
Du skulle själv fixa det där med vården liksom?
Ja, det tycker jag nog. Nu vet jag inte hur det är idag. Det här är länge sedan.
Ja, ja, ja.
Men så var det då.
Det finns ju rätt mycket strömningar idag där man tycker liksom att det ska inte vara så mycket vård, utan lås in och låta vara tufft och bröd och vatten. Det är det som hjälper.
Ja, det är ju ganska trångsynt tycker jag. Då har man inte, där man bara ute efter, då hatar man bara, utan man måste försöka se till att människor kommer ut någon gång. Och ska de vara ännu farligare när de kommer ut? Det kan inte vara meningen.
Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad vi hör. Var det en cykel eller någonting? Ja, vi får sluta det.
Vi är ute på promenad. Det var vi som körde förbi i knastrande grus.
Ja. Tack för att du ringde och tack också Bo som var med där.
Torsdag morgon kommer nästa direktsända Ring P1. Vad vill du prata om då? Ring 020 22 10 10. Ring P1.
Om 10 minuter slår klockan 10 och då får vi ekonyheter här i P1. Nu närmast SMHI.
Ja, god kväll, och här på SMHI hör ni mig, Emma Rosengren. Lågtryck i öster som idag har gett regn och skurar trycks nu undan när ett högtryck växer in från sydväst. Efterhand så stabiliseras vädret med mest uppehåll, och imorgon så kan temperaturen också stiga något när varmare luft strömmar in söderifrån. I delar av östra Götaland och sydöstra Svealand så är risken för skogsbränder imorgon stor eller lokalt mycket stor. I Norrlands fjälltrakter är risken för gräsbränder lokalt stor. Och så en prognos fram till imorgon kväll. Vi börjar med Götaland med Öland. Natten blir mestadels klar med lokalt någon dis och 2-7 grader. I de ostligaste delarna 6-11. Imorgon väntas soligt väder och 16-21 grader. I främst Skåne lokalt upp mot 23. Nordvästlig vind imorgon nordlig och främst i öster friska vindbyar. Östra Svealand med Gotland. Molnigheten minskar allt eftersom västerifrån och lokalt kan någon skur förekomma. 6-11 grader. Imorgon så dominerar solen, men under morgon och förmiddag främst över Roslagskusten och Gotland så kan moln tillfälligt dra in. På dagen allmänt 14-19 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Imorgon nordlig. Västra Svealand och hela södra Norrland. I natt klart eller uppklarnande och regn främst i Ångermanland mattas sakta av. Även i de södra fjällen kan skurar förekomma. 3-8 grader, i högterräng omkring 0. Imorgon mest soligt väder, men vid höga kusten där kan moln ligga kvar en bit in på dagen. Dagtid 14-19 grader, i fjälltrakterna och Härjedalen 10-15 och i högterräng 1-6. Nordvästlig vind med främst i öster friska vindbyar. Imorgon nordlig och till eftermiddagen avtagande. Norra Norrlands kust och inland. Överlag så ligger molnen täta i natt med tidvis regn eller skurar och 3-8 grader. Imorgon så klarnar det upp västerifrån och under förmiddagen så mattas regnet av. Men någon skur kan fortsatt förekomma. Och vidare under dagen så väntas då sol som varvas med en del moln eller tillfälligt mycket moln. På dagen 8-13 grader, lokalt upp mot 15. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt nordlig. Norra Norrlands fjälltrakter. Under natten så väntas ganska mycket moln och någon by av regn eller snö. 0-5 grader i högterräng, 0-5 minus. Imorgon så minskar molnigheten söderifrån och från eftermiddagen allmänt soligt väder. På dagen 5-10 grader, i högterräng omkring 0. Nordvästlig vind som är frisk på kalfjället, i lågterräng friska vindbyar. På fredag då passerar moln över Norrland och i de nordligaste fjälltrakterna regn. Annars soligt väder och något mindre blåsigt. Även på lördag sol som främst i Norrland kan varvas med något moln och längst i norr skurar. På söndagen då varvas solen med slöjmoln och framåt kvällen ser regn ut att röra sig in västerifrån. Men det är något osäkert exakt när det här ska dra in. Och både lördag och söndag så ser temperaturen ut att stiga mot 20-25 grader i så gott som hela landet. Därefter så ser nästa vecka ut att bli ostadig med lågtryck som drar in över landet. Men det är inte helt säkert i vilken utsträckning högtrycket delvis kan hålla emot. Idag då hade Stockholm som högst 15 grader, Göteborg 18, Malmö 19, Karlskrona och Kalmar 20, Visby 14, Jönköpings flygplats 18, Norrköping och Karlstad 17, Gävle och Mora 14, Sundsvall 17, Östersund och Storlien-Storvallen 10, Umeå 17, Vilhelmina, Luleå och Jokkmokk alla 16, Kiruna 13 och Katterjokk 8 grader. Dagens allra högsta temperatur, ja, det blev just de här 20 graderna i Kalmar, Karlskrona men också Karlshamn och Naven som är belägen i Vänern. Och vidare i Europa då hade Oslo idag som högst 20 grader, Helsingfors 13, Riga 14, London 24, Paris 28, Nice 23, Berlin 21, Wien 24, Warszawa 20, Kiev 22, Moskva 19, Malaga 24, Rom 32, Belgrad 29 och Aten 31 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, det blev 38 grader i Nîmes-Corbezac i Frankrike. Och så en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Regn har berört både södra och nordligaste Sverige och skurar har förekommit på flera håll. All nederbörd anges i millimeter smältform. I Götaland var det Ullared som fick mest med 21 mm, följt av Prästkulla i norra Småland 14. I Svealand fick Västerås och Film i Norduppland båda 28, vilket också var mest i landet. Därefter Sala 21. I södra Norrland noterade Börtnan och Klövsjöhöjden 16, båda i Jämtland, följt av Sveg och Hedeviken båda i Härjedalen 14. I norra Norrland där uppmätte Glommersträsk i södra Lappland 13 och Karesuando i nordligaste Lappland 7 mm. Så tar vi en sjörapport. Ett lågtryck över Baltikum och ett över Finland trycks undan åt nordost när en högtrycksrygg växer in från sydväst. Och kulingvarningar finns på mellersta och norra Östersjön samt Ålandshav och Skärgårdshavet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, vridande ost eller sydost 2-7 meter per sekund. Imorgon 5-10. God sikt. Fiskebankarna och sydutsida. Nordväst 5-10. På västra delen växlande 1-6. Imorgon allmänt ost eller sydost 1-6. På eftermiddagen åter 5-10. God sikt. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring nordväst 5-10, i natt nord eller växlande 1-6. Imorgon förmiddag på norra Skagerrak tillfälligt nordost 6-11 och på eftermiddagen på sydvästra Östersjön ost 5-10. Allmänt god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Rigabukten, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nord eller nordväst 7-12, imorgon bitti 10-15. På eftermiddagen väster om Gotland 2-7. Måttlig sikt i regn eller skurar, imorgon på västra farvattnen, mest god sikt. Finska viken, omkring ost 2-7, imorgon omkring nord och tillfälligt något ökande, måttlig sikt i tidvis regn. Bottenhavet och norra Kvarken, nord eller nordväst ökande 8-13, imorgon eftermiddag 5-10, på västra delen växlande 1-6. Måttligt i dålig sikt i skurar och imorgon bitti mest god sikt. Bottenviken växlande 1-6, i natt nordväst och ökande till imorgon 7-12 meter per sekund. Måttlig sikt i skurar och risk för dimma. Imorgon fram på dagen, god sikt. På fredag då finns ett högtryck över Skandinavien med ostlig eller sydostlig vind på de västra farvattnen och nordlig vind på de östra. Några aktuella observationer. Torsminden nordväst 7 meter per sekund. Oxö 4 väst 6. Skagen väst 7. Nordkoster sydväst 3. Väderöarna och Måseskär väst 5. Pålgrunden nordväst 4. Naven nordväst 1. Vinga väst 7. Nidingen och Anholt nordväst 8. Hallands Väderö nordväst 7. Drogden nordväst 8. Falsterbo nordväst 7. Arkona nordväst 4. Skillinge väst 3, Hammerodde och Hanö väst 8, Utklippan väst 9, Ölands södra udde nordväst 6, Ölands norra udde nord 6. Harstena nordväst 7, Hoburg nordväst 6, Östergarsholm, Fårösund och Landsort alla nordväst 8, Skarpö nord 3, Svenska högarna nord 8, Söderarm nord 6, Finska ute nord 4, Nyhamn nord 7, Märket nord 9, Örskär nordväst 5, Äggegrund nordväst 4, Kuggören nordväst 7, Brämön nordväst 9, Lunge nordväst 6, Skogsudde nordväst 4, Järnasklubb väst 3, Holmen nordost 1, Bjureklubb sydväst 2, Peter Rönnskär och Rödkallen sydväst 3, Kimme 4, nordväst 4 och Storön sydväst 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Ni hör oss igen imorgon bitti klockan 05.55 med en sjörapport. Slut från SMHI.
God kväll, här i Ekot. Polisen har avskaffat väskförbudet vid större evenemang efter att säkerhetspolisen Säpo sänkt terrorhotnivån i Sverige. Men det betyder inte att man kan ta med sig väskan till alla evenemang. Det säger Johan Olsson som är chef för polisens nationella operativa avdelning NOA.
För att även om man nu får ha väskor framöver så är det ju då så att väskorna i vissa sammanhang, vissa arrangemang måste kontrolleras och det finns andra villkor och man måste ha en hantering av väskorna så som det alltid har varit.
Väskförbudet infördes november 2023 efter att Säpo höjt terrorhotnivån i Sverige till en 4 på en 5-gradig skala. Syftet med väskförbudet var att trygga ordningen och säkerheten för besökare vid större evenemang. Men nu har det så kallade generella väskförbudet avskaffats. Det betyder att varje arrangör som fått beslut om nej till väskor nu måste söka om tillstånd på nytt och få det prövat.
Kan man alltså få ett nej till att ha ett evenemang med väskor?
I teorin så kan ju polisen, man tittar på det enskilt, man kan neka tillstånd överhuvudtaget, man kan hitta på olika typer eller hitta på beslut av olika. Så att det är väldigt svårt att säga att aldrig kan hända.
Som arrangör måste man alltså kunna visa att man kan ta hand om och kontrollera väskorna. Det är också arrangören som nu framöver kan välja att ha ett väskförbud.
Det är arrangören som är ansvarig för säkerheten. Så man kan inte på grund av det här dra slutsatsen att alla evenemang är det möjligt att ta med en väska på.
Det säger Johan Olsson, NOA, och reporter Helena Gailani. Den konkursade batteritillverkaren Northvolt har råkat ut för flera tunga bakslag. Både en tilltänkt köpare till utvecklingscentret i Västerås och en annan intressent till fabriken i Skellefteå har hoppat av. Och så här säger konkursförvaltaren Mikael Kubu.
Få sålt som en batterifabrik pågående med verksamhet, den är ju väsentligt mycket mer utmanande nu.
På kort tid så har konkursförvaltaren drabbats av två tunga avhopp och tidspressen är nu stor. Det handlar dels om att slutförhandlingarna kring en försäljning av utvecklingscentret har havererat. Den tilltänkta köparen har dragit sig ur.
Det har varit en intressent som man har varit ganska nära att slutföra en affär med som har valt att inte gå vidare.
Men där finns det nu en ny intressent. Det är flera parter som har gått ihop och där lastbilstillverkaren Scania kan vara en del. Kubu säger att förhandlingar pågår.
Sen har vi en annan intressentgrupp som vi har kommit en hygglig bit med.
Även över fabriken i Skellefteå så är det mörkare moln. För några veckor sedan så sa Kubu att det bara fanns en intressent kvar. Det företaget har nu kastat in handduken.
Det fanns en intressent kvar som har valt att inte gå vidare. Sen har det tillkommit två nya intressenter ganska sent här som tittar på det.
Northvolts konkursförvaltare Mikael Kubu, reporter Viktor Jensen. Den svenske IOS-terroristen Osama Krayem vägrade att yttra sig när han förhördes i Stockholms tingsrätt idag. Istället spelades tidigare bandade och filmade polisförhör upp i rättssalen. Åklagare Henrik Olin inledde förhören idag.
Vill du svara på frågor från min sida överhuvudtaget? Kan du svara på den frågan? Du skakar på huvudet? Ja.
Osama Krayem erkänner att han var på plats beväpnad, maskerad och iklädd uniform när IS filmade när den jordanske piloten Mu'attal Kassasbeh brändes till döds under 2014 eller 2015. Enligt åklagarna hade Osama Krayem en framträdande roll, men själv hävdar han att han bara såg på. I de tidigare bandade förhören svarar Osama Krayem lågmält och kortfattat på de flesta frågor. Mer talför och nästan stolt verkar han när frågorna gäller att peka ut sig själv på stillbilder från filmen där piloten mördades.
Piloten han stod med, jag tror, två stycken och sen började filma direkt.
Pilotens brutala död har fått stor uppmärksamhet i Jordanien och rättegången i Sverige välkomnas av pilotens familj. Brodern Mu'attal Kassasbeh som förhördes idag sa att det viktigaste för familjens del är att få reda på var Mu'attal Kassasbehs kvarlevor finns och att han ska begravas på ett värdigt sätt.
Margareta Svensson, reporter. I New York i USA pågår rättegången mot den tidigare filmmogulen Harvey Weinstein för våldtäkt och två fall av sexuella övergrepp. Juryn fäller Weinstein för ett fall av sexuella övergrepp som ska ha skett 2006 men friar honom från ett annat fall. Och juryn kunde inte enas om skuldfrågan i våldtäktsåtalet och fortsätter de överläggningarna. Weinstein dömdes 2020 till 23 års fängelse men överklagade. 2022 så dömdes han även till 16 års fängelse för våldtäkt i Los Angeles och för sexuella övergrepp. Ett kabelbrott har orsakat totalt stopp för internettrafik och allvarliga störningar i mobilnäten i norra Gaza och Gaza City. Enligt FN så är det här bara ett i raden av skador på viktiga kommunikationsvägar den senaste tiden. Enligt FN riskerar data och mobilnäten i hela Gaza en total kollaps om inget görs snart. Orsaken till kabelbrotten är okänd. Till Storbritannien nu, där en hårt pressad Labour-regering utlovar stora satsningar på bland annat sjukvård de kommande åren. Finansministern Rachel Reeves presenterade planerna i parlamentet idag samtidigt som oppositionen ifrågasätter hur finansieringen ska gå ihop.
An extra 29 billion pounds per year for the day-to-day running of our health service.
Nästan motsvarande 400 miljarder kronor per år till sjukvården enligt finansministern som la fram regeringens så kallade utgiftsöversyn. En beskrivning av vad pengarna ska läggas under de kommande åren. Försvaret, kärnkraft och bostäder är andra områden som får mer pengar.
I am proud to announce the biggest cash injection into social and affordable housing in 50 years.
Men trots bifallet är det en stukad Labour-regering som presenterar sin ekonomiska politik. Sedan valsegern för snart ett år sedan har opinionssiffrorna rasat. Idag är det högernationalistiska partiet Reform UK landets största parti i opinionsmätningarna. Pressad av detta backade regeringen häromdagen från sitt tidigare så impopulära beslut att ta bort bidraget för miljontals pensionärer till att värma upp bostäderna på vintern. Men det gör samtidigt att utgifterna ökar och oppositionen ifrågasätter om det finns pengar till alla löften. Först i höst ska regeringen presentera finansieringen. Reform UK:s Richard Tice sa i debatten att regeringens politik inte håller ihop.
The government spending is completely out of control. Inflation is up. Unemployment is up. Government borrowing is up. That, Madam Speaker, is why Reform is leading in the polls.
Pontus Mattsson, London.
Och så kom beskedet idag att frontfiguren i den amerikanska popgruppen Beach Boys gått ur tiden. Round, round, get around, I get around,
yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Artisten Brian Wilson har dött. Det meddelar hans familj på sociala medier. Han blev 82 år. Wilson var med och grundade gruppen Beach Boys, som han också var frontfigur i. Han anses vara ett av 1960-talets popgenier. Rolf Hammarlund är musikjournalist och har bland annat gjort artistporträtt för P4 om Beach Boys och skrivit boken Popåret 1967.
Brian Wilson påverkade popmusiken under 60-talet så enormt mycket. Beach Boys skulle ju inte varit som det var utan Brian Wilson och hans fantastiska låtar och arrangemang. Han skrev låtarna, han arrangerade alla sångstämmorna. Han tog in studiomusiker, för det var inte Beach Boys-medlemmarna själva som spelade på de här skivorna. Och han arrangerade exakt allt vad alla skulle spela. Så han var ju liksom som en stor klassisk kompositör.
Amanda Nickasson för Kulturnytt.
Och hör mer om Brian Wilson i Studio 1 ikväll om en stund. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om skyddsjakt på en varg i kommunerna Götene, Skövde och Skara. Nyligen dödades en kviga av varg i området och länsstyrelsen bedömer att risken är stor för att det blir fler angrepp. Vädret imorgon, Götaland och Svealand får soligt och 16-21 grader. Södra Norrland får övervägande soligt och 12-17 grader. Norra Norrland får på morgonen regn och moln, men efterhand minskar de västerifrån. I fjällen 5-10 grader, i övrigt 9-14 grader. Återstår att säga att Louise Steinberger producerade den här sändningen. Den